Idag så ska vi alltså gå in i avslutningen av Hoseas andra kapitel och in i det tredje kapitlet. Och jag har kallat det sammanhanget för det återupprättade äktenskapet. Vi lever ju i en tid då i vårt samhälle statistiken börjar närma sig den att ett utav tre äktenskap upplöses förr eller senare. Kriser i äktenskap, det är ju någonting vanligt, och ofta så slutar det alltså med att parterna skiljs åt. Återupprättelse och förnyelse i ett äktenskap, det är någonting ovanligt. Och en av de vackraste scenerna som har utspelats på min expedition här nere i kyrkan, det var när ett par makar som jag under en tid hade haft i samtal på grund av att deras äktenskap höll på att totalt falla samman och i bitar. Och det äktenskapet hade väldigt allvarliga odds emot sig att överhuvudtaget kunna lyckas och kunna börja om på nytt igen. Men där vi i alla fall en dag kom fram till en försoningens stund, och de här två makarna böjde knä och jag böjde knä vid deras sida, och de bad Gud om förlåtelse och de bad Gud om kraft att kunna börja om igen ifrån början. Och jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när de reste sig upp och föll varandra om halsen och under tårar bad varandra om förlåtelse och betygade varandra sin förnyade kärlek. Och det var en underbar glädje och triumf den där stunden att se de här två makarna ivriga att få börja om och glömma och förlåta det som nu låg bakom. Någonting liknande upplever vi när vi läser avslutningen av Hosea andra kapitel, där Gud försäkrar att hans äktenskap, som han betecknade förbundet med sitt folk, att hans äktenskap med sitt folk Israel skulle komma att återupprättas och då också få åtnjuta en större välsignelse och glädje än någonsin tidigare. Hosea, profeten, hans eget äktenskap var ju en tragisk illustration på förhållandet mellan Gud och hans folk. Alla trodde att Hoseas äktenskap hade gått i krasch för att aldrig mer kunna räddas. Hans fru hade varit honom otrogen en lång tid nu, och det hade gått så långt att hon hade flyttat hemifrån och ihop med en annan man. Alla odds var emot att det här äktenskapet skulle kunna räddas. Och fastän Hosea hade älskat sin hustru, så hade hon blivit honom otrogen och levde nu i otrohet och i trolöshet. På samma sätt hade Gud handlat emot sitt folk. Han hade hela tiden älskat Israel. Trots det hade de nu övergivit honom och levde i trolöshet mot honom och följde efter avgudar. Och de levde dessutom i den stora villfarelsen att allt det goda som de åtnjöt, för man levde i ett relativt materiellt välstånd den här tiden i Israel, allt det här goda, det tillskrev de sina avgudar och så som gåvor kommande ifrån sina avgudar. Och Israel förstod inte, står det i 8:e versen, att det var jag, Gud, som skänkte dem allt det här. Att allt det goda egentligen kom ifrån Gud. Och inte bara det att de tog emot alla gåvor så som vore de givna och utan att tacka Gud, utan de brukade dem dessutom för de mest vämjeliga ting. De använde sitt silver och sitt guld för att smida sig av gudar, vilka de tillbad. De missbrukade alltså Guds gåvor så till den grad att de använde dem för att tillbedja dem istället för att tillbedja Gud. Och i kapitel 2 så anvisar Gud det tillvägagångssätt han måste använda sig av för att få Israel ut ur den här villfarelsen. Och det tillvägagångssätt han tänker använda, det är för det första att han skulle stänga vägen till deras älskare, förhindra dem att ytterligare fortsätta att tillbedja avgudar. Och när Israel så inte längre skulle finna någon utväg utan finna sin väg stängd åt alla håll, då skulle hon nödgas inse att det i alla fall var bättre för henne hos hennes första man, hos Gud, än det var för henne med hennes eländiga avgudar. Och så skulle hon vilja återvända till sin första man och stå upp och säga: jag vill vända tillbaka. Den andra åtgärden som Gud skulle vidta, det var att han skulle befria de gåvor han hade givit Israel men som de missbrukade. Befria dem från träldom och missbruk. Ta dem tillbaka till sig själv igen. Ta tillbaka de många gåvorna som han hade givit Israel. Och Israel skulle tvingas stå där naken igen, sådan hon var den dag hon föddes och leddes ut ur Egypten. Då ägde hon ingenting. Och hon skulle tvingas inse att det var ju från Gud som allting hade kommit. Och hon skulle tvingas inse att det var Gud som hon hade glömt. Och därför så drabbade henne allt detta, den förestående fångenskapen. Jeremia uttrycker det så här, förvånat: hur har det kunnat gå så här med Israel? Att de har övergivit Herren, en källa med friskt vatten, och gjort sig egna brunnar, usla brunnar som inte ens håller vatten. Och mina vänner, man glömmer inte Gud över en natt. Det är inte så att man vandrar under en tid med Gud och sen under en natt glömmer honom för att nästa dag leva ett helt annorlunda liv. Nej, det här är en tragisk process som kan komma att äga rum i våra liv, som alltid börjar med ett medvetet avsteg ifrån Guds vägar. Det behöver inte vara ett stort, märkbart avsteg, men det är ändå ett medvetet avsteg ifrån Guds väg. Då vi vet om att nu gör jag inte Guds vilja, men jag tänker ändå göra det. Eller det är inte så noga. Och så kommer obehaget ändå smygande på oss. Obehaget av den störda gudsgemenskapen. Och det, för att tysta det obehaget, så leder det ofta till en upptagenhet med andra ting än Guds rikes angelägenheter. Och vi börjar syssla med allting annat i världen utan att tänka på Gud. Utan att bry oss om Guds rike. Och snart så har man ingen tid för Gud längre. Därför att kärleken till honom har svalnat. Och så slutar man tänka på honom mer och mer. Och märker att det går ju ganska bra fast jag inte tänker på Gud. Det går ju att leva bra ändå. Och så slutar man tacka honom till och med för maten på bordet. Och tänker att den ska jag väl ha. Det är såklart. Och så slutar man be till Gud. Och så dör någonting inom oss. Och vi har glömt. Det är en tragisk process som människor ibland går igenom. Så hade det varit för Israel. Det hade tagit flera hundra år. Men nu står man där utan någon Guds kunskap. Och man hade glömt sin Gud. Vers 14. Därför vill jag locka henne bort. Det är ju lite oväntat det här att Gud säger så. Om man hade sagt: därför så ska jag låta henne få känna på riset liksom. Nej, en helt annan strategi. Därför vill jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne. Du förstår, Israels elände inbjuder nu Guds barmhärtighet. Ty så högt älskade Gud världen, älskade han dig och mig som sitter här idag i vårt förlorade tillstånd, att han utgav sin enfödde son. Det var vårt eländiga tillstånd som fick hans barmhärtighet att vakna. Inte därför att vi förtjänade Guds barmhärtighet, utan därför att vi var i ett sådant desperat behov utav Guds barmhärtighet. Och så böjde han sig ned till oss. Därför att vi hade sjunkit så djupt, därför böjde sig Gud ned till oss för att dra oss upp igen. Gud skulle naturligtvis ha kunnat låta Israel fara och tänkt som så att: okej, har ni valt att vara mig otrogna nu i hundratals år, skyll er själva då. Men säger Hosea, eller Herren genom Hosea i det 11:e kapitlet: hur skulle jag kunna prisge dig, Israel, och låta dig fara? Inte kan jag prisge dig. Mitt hjärta vänder sig i mig och min barmhärtighet vaknar. Det är så att genom tuktan så förbereder Gud egentligen själen för att den sedan från sitt djup ska ropa efter Guds barmhärtighet, efter det att den har insett sitt elände, och då ska få Guds barmhärtighet att vakna till liv. Det är Guds strategi. När vi vandrar i olydnad så för oss Gud in i tuktan, inte straff, men väl tuktan, för att vi ska i då vårt övergivna tillstånd igen börja ropa på Gud och inse att det är ju honom vi behöver. Och då ska hans barmhärtighet vakna. Och då ska han handla med oss i barmhärtighet. Och egentligen var det ju då också av nåd som han förde oss in i en tid av tuktan, för att denna tuktan skulle leda till att hans barmhärtighet skulle vakna. Tuktan bereder alltså vägen för Guds barmhärtighet. Han ville tala ljuvligt till Israel för att hjärtat skulle förkrossas och Israel skulle gråta ut sin nöd och ångra sin olydnad, men också knyta sitt hopp till Gud igen. Som det står i det sjätte kapitlet: i sin nöd skall de söka mig, säger Herren, och de ska säga: kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Ty han har sårat oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, men han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar göra oss friska. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp igen, så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma över oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. En öken ska knyta sitt hopp till Gud, som ska komma över dem som ett vårregn igen, och livet ska börja skjuta i den nation som har vandrat Gud trolöst i så lång tid. Guds metod var att med en helig lockelse dra Israel till sig igen. Han ville locka henne genom att visa henne något av ljuvligheten i sitt väsen och göra henne lika som törstig på honom igen. Gud vill att du ska bli törstig på Gud när du vandrar genom ökenlandet. När du i olydnad har övergivit honom, så vill han på nytt väcka längtan hos dig efter honom själv. Han ville ta henne ut i öknen, lika som bli ensam med henne, få tala med henne öga mot öga på det ställe där kärleken först blommade upp. Ute i öknen var det ju de där 40 åren. Den dagen ledde dem ut ur Egypten och ingick ett förbund med dem vid Sinai. Ibland så kanske Gud också behöver ta dig och mig avsides. Det är för att livet snurrar och går så till den grad att vi inte ens ägnar Gud en tanke. Eller glömmer bort att det är han som har vårt liv i våra händer. Eller glömmer bort att det är honom som vår främsta kärlek skulle riktas till. Och så tar han oss kanske till och med på sjukbädden i flera veckor. Och först är det lika som bitterheten. Vill jag anklaga Gud för att han kan göra sånt mot oss. Men sen upptäcker vi vår ensamhet, att det är ju Gud som i sin kärlek vill komma till tals med oss igen. Han kunde ju inte göra det så länge livet gick sin raska gång. Men nu, när vi ligger där i vår sjuksäng, då är det precis som att vi lyckas höra hans röst igen. Han får ner oss i varv tillräckligt mycket för att vi ska kunna lyssna till honom igen. Gud kan behöva ta oss avsides under vissa tider för att vi ska komma honom närmare. Och där i ensamheten skulle Gud viska ljuvliga ord till henne och få hennes hjärta att smälta igen. Och snart skulle lovsången bryta fram över hennes läppar, och det skulle bli som det står i hennes ungdomstid. Hon skulle sjunga som på östra stranden av Röda havet: Herren är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning, han är min Gud och jag vill ära honom. Det är vad Gud också vill höra från dig, denna lovsång, denna tacksamhet över att han har handlat med dig i nåd och barmhärtighet. Observera att Gud tvingar sig inte på Israel. Han tvingar inte sin barmhärtighet på henne, utan han för henne ut i öknen för att hon själv ska be om Guds barmhärtighet. Och då ska han med öppen famn gå henne till mötes. Hon ska då omfamna sin Gud igen och kalla honom min man. Och äktenskapet dem emellan ska återupprättas. Balernas namn ska för alltid skaffas bort ur hennes mun. Och i vers 18 så ser vi nu att det är intressant att människans gudsförhållande egentligen påverkar hela skapelsen. Jag tycker det är otroligt intressant det här. Och jag har funderat väldigt mycket om hur det här egentligen går till och hur det gick till en gång när människan i sitt syndafall också drog med sig hela skapelsen i förgängelsens tillstånd. För det står ju att för din skull skall marken vara förbannad. Och så kom det ett tillstånd in i skapelsen som ursprungligen inte fanns där. Så trots att vi tycker sommaren står i sådan fägring omkring oss, så var den egentligen ännu vackrare innan syndafallet. Och vi läste egentligen första gången också det specifika förhållandet, att på grund av Israels synd så låg hela landet sörjande. Både djur och fåglar och fiskar försmäktade och förgicks. Det verkar som att en hel miljöförstöring på något sätt blev konsekvensen av deras olydnad mot Gud. Och det är därför jorden inte är så vacker idag, mina vänner, på grund av människans synd och rovgirighet. Men det ska komma en dag när det omvända förhållandet ska vara sant. Då Gud, genom att han återupprättar sitt folk, också ska återupprätta hela skapelsen. Romarbrevet 8 talar om det här på ett mycket underligt men intressant sätt. Det står i den 19:e versen: skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Det vill säga på den dag då det ska visa sig vilka Guds barn egentligen är. Det står att allt skapat har lagts under förgänglighetens välde, men att skapelsen också ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Hela skapelsen ropar ännu i födslovåndor, väntande på att få födas fram till vad Gud har ämnat att den ska bli. Vilken underbar dag, mina vänner, när skapelsens bojor ska rivas sönder och den ska komma till det höga syfte som Gud en gång hade med den, och den ska återspegla Guds härlighet som i begynnelsen. Ja, Jesaja talar om det här, och det har att göra naturligtvis med Kristi andra tillkommelse. När Jesus Kristus kommer tillbaka till denna jord, den person som Jesaja 11 kallar för ett rotskott av Isaias avhuggna stam, men som ska bära frukt, då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska samsas, och en liten gosse ska valla dem. Ett diabarn ska leka in vid en huggorms hål, och ett avvänt barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga. Det verkar märkligt, och det verkar helt oförståeligt för oss naturligtvis. Men när Gud ska återupprätta skapelsen, så ska det bli frid och fred också i djurriket och i förhållandet mellan djur och människor. Och det ska inte längre finnas någon orsak för människan att frukta djuren. Fråga inte mig hur det här ska gå till, men jag tror inte det bara är ett bildspråk som används här, utan att vi konkret ska få se jorden återupprättad på det här sättet. Och det ska ske på den tiden, säger Herren, att hedna folken ska söka telningen från Isaias rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet när Kristus ska komma åter. Ja, då ska jag förlova mig med er igen, säger Herren till Israel. Då ska det bli frid och fred, verklig fred också mellan människor, båge och svärd och allt vad till kriget tillhör skall jag skaffa bort ur landet. Manteln som sölades i blod ska brännas upp i eld. Allt sådant ska få ett slut och hela jorden ska andas av frid och fred. Jag ska trolova mig med er, vers 19, i rättfärdighet, i rätt, i nåd, i barmhärtighet, i trofasthet. När Gud återupprättar människan så kommer alla dessa Guds egenskaper till uttryck. Vi lär känna Gud och vi lär känna honom som en rättfärdig Gud. Vi lär känna honom som en rättvis Gud. Vi lär känna honom som en nådig Gud. Vi lär känna honom som en barmhärtig Gud. Vi lär känna honom som en trofast Gud som inte sviker oss fastän vi har varit honom trolösa. Och vi ska gråta av glädje när vi inser vem Gud är. Ja, så skall du lära känna Herren, säger Guds ord i vers 20. Och då ska välsignelserna flöda, vers 21. Det ska ske på den dagen att jag ska bönhöra. Himlen ska inte längre vara stängd, den ska ge sitt regn. Jorden ska inte längre ropa förgäves, den ska få sitt regn. Och säden ska inte ropa efter näring ifrån jorden, den ska få sin tillväxt. Och vinet och oljan likaså, alltihop ska jag bönhöra, säger Herren. Välsignelserna ska flöda. Lägg märke till hur det här uttrycket jag skall återupprepas gång på gång genom de här verserna. För att markera att initiativet hela tiden kommer ifrån Gud. Det är ett ovillkorligt förbund som Gud ska sluta med Israel i de yttersta dagarna. Ett förbund som redan är instiftat. Ett förbund som den nytestamentliga församlingen redan lever under. Det nya förbundet är Gud ensam som handlar. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska lägga ett nytt hjärta i era bröst och skriva min lag på era hjärtan. Jag ska byta ut stenhjärtat mot ett mjukt hjärta. Jag ska göra allt detta. Jag ska kasta alla era synder bakom min rygg och aldrig mer komma dem ihåg. Det är Gud som gör det från början till slut. Han själv ikläder sig hela ansvaret. Då förstår du, hoppas jag, att frälsningen, din och min, är av bara nåd. Allt som behöver göras är gjort och du är välkommen och ta i besittning de välsignelserna. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jisrael, står det. Jag ska bönhöra Jisrael. Och som ni kommer ihåg från första kapitlet, så var det namnet på Hoseas första son. Jisrael ska han heta. Vilket gav en ganska otrevlig association, eftersom Jisrael var platsen som man förknippade med våldsdåd. Och den plats som också skulle bli scenen för Guds framtida domar. Men nu ska den platsen få en annan betydelse. För Jisrael kan också översättas Guds plantering. Gud vänder lika som domen i nåd. Och så står det i vers 23, den sista i det andra kapitlet. Jag ska plantera henne åt mig i landet och förbarma mig över Lo-Ruhama. Och om du kommer ihåg från första kapitlet, så var Lo-Ruhama det namn som Hosea gav sin dotter, det andra barnet. Och det betyder hon som inte får barmhärtighet. Det är ett ganska ruskigt namn på ett barn. Hon som inte får någon barmhärtighet. Och det skulle hon heta för att markera hela tiden att Israels folk inte längre skulle få åtnjuta Guds barmhärtighet. Men nu ska det komma en dag då hon istället ska heta Ruhama bara. Det vill säga hon som får barmhärtighet. Och då ska du säga till Lo-Ammi, det tredje barnet som heter Lo-Ammi, som betyder inte mitt folk, inte mitt folk. Men nu ska du säga till Lo-Ammi, du är mitt folk igen. Och Lo-Ammi ska svara, du är min Gud. Och äktenskapet ska vara återupprättat, förnyat. Och i glädje och trygghet ska Israel inse att det är hos Gud som min glädje och min kärlek egentligen finns. Och det här äktenskapsförbundet ska återupprättas för att aldrig mer upplösas igen. Det är det nya förbundet som Jesus har instiftat med sitt eget blod. Och det nya förbundet, när han lyfter kalken den sista kvällen i lärjungarnas närhet och säger: detta är det nya förbundet i mitt blod, så markerade ett förbund som nu instiftas genom att hans blod inom några timmar skulle rinna på korset. Ett förbund som aldrig skulle kunna brytas, för Gud ensam stod för villkoren i det förbundet. Jag ska ge mitt liv för att detta förbund aldrig ska brytas, lika oåterkalleligt som döden. I kapitel 2 så har Gomer, Hoseas hustru, fått illustrera Israels otrohet ju. Men nu i kapitel 3, som vi ska avsluta med idag, så ombeds Hosea att agera på ett sådant sätt att han blir en levande illustration på Guds trofasta kärlek mot det trolösa folket. Och nu läser vi i kapitel 3. Och Herren sa till mig: gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska. Liksom Herren älskar Israels barn fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Om det är någon bok i Bibeln som högaktar äktenskapet, så är det Hosea bok. När alla odds likasom talar emot att det här skulle kunna bli någonting i fortsättningen, då träder Gud in i bilden och säger: gå tillbaka, ge din kärlek till henne ännu en gång. Och Gud bara inte utlovade en kommande återupprättelse till Israel genom ord, så att säga. Han ville nu att, nu Hosea, du som är min profet, nu ska du i ditt liv illustrera den här återupprättelsen. Det betyder att Hosea själv måste ta initiativet. Hans hustru brydde sig ju inte om honom längre. Men Hosea, liksom Gud, är ensam om att ta initiativet, trots att det inte var han som hade förfelat sig. En bättre översättning av första versen är egentligen så här: Hosea, gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna älskad av sin vän. Men vännen syftande på Hosea, alltså gå bort och ge din kärlek åt en kvinna som är älskad av dig men ändå är en äktenskapsbryterska. Och det liksom markerar ytterligare allvaret i hennes otrohet. Det förstärks av det faktum att trots att Hosea hela tiden älskade henne, så förbröt hon sig kontinuerligt på det här sättet. Hosea hade inte försummat att bevisa henne sin kärlek, lika lite som Herren under hundratals år hade försummat att bevisa Israel sin kärlek. Gomer kallas här för en kvinna och inte Hoseas hustru, lika som för att markera att hon fungerade ju inte längre som hans hustru. Hon levde inte i ett hustruförhållande till honom, utan var bara som en kvinna vilken som helst. Ändå så uppmanar Gud profeten att ge sin kärlek till henne, att aktivt på något sätt bevisa henne sin kärlek. Och Hoseas handlande nu är avsett att illustrera att Guds kärlek aldrig förändras. Den är oföränderlig. Den fortsätter att vara varm emot oss trots att vi är honom otrogna. Det är inte så att Gud ser mellan fingrarna på vår olydnad. Den sårar hans hjärta, men hans kärlek upphör inte med dem som han en gång har ingått sitt förbund. Den kvinna som Hosea hade älskat före hennes fall, den kvinna som han hade fortsatt att älska under hennes otrohetstid, henne får han nu befallningen att återbevisa sin kärlek. och hans kärlek skulle bevisa sig vara djupare och starkare än hennes. Och den skulle bevisa sig sträcka sig mycket längre än bortom den första förälskelsen, som kanske fanns där också hos Gomer. Det är ju lite speciellt ändå med ett äktenskapsingående, och känslorna kan svalla upp. Men när den första förälskelsen hade lagt sig, så ville ju Gomer syssla med det som var intressantare. Men Hoseas kärlek gick på djupet, och den sträckte sig längre än känslosvallet tillät. Medan Israel under århundraden hade vänt sig till andra guder, hade Gud på hela tiden på samma sätt fortsatt att älska detta folk. För han säger: gör det här nu, liksom Herren älskar Israels barn, fasten eller medan de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Druvkakor användes nämligen i offertjänsten till avgudarna. De älskade nämligen det som tillhörde avguderiet. Och den yttre trolösheten, det faktum att de faktiskt böjde sig ner och tillbad avgudar, det var ju bara en frukt av den inre trolösheten, av hjärtats tillstånd. Så är det också för dig och mig i så fall. Det är vårt hjärtas förhållande till Gud som bestämmer våra yttre handlingar av lydnad eller olydnad. Men observera nu i vers 2 att det kostade tydligen Hosea något att få henne tillbaka. Gomer befann sig nämligen i slaveri och måste köpas tillbaka med pengar. För att få henne fri, så står det: och jag köpte henne åt mig och gav för henne 15 siklar silver och en homer och letek ko. Hosea måste bege sig ut på slavmarknaden. Troligen var det så att Gomer, för att få bo hos sin älskare, hade sålt sig till honom som slavinna. Och Hosea kunde nu inte utan vidare komma och göra anspråk på sin hustru, utan han måste betala en lösesumma för henne. 15 siklar silver, en homer och en letek korn. Det var det gängse priset som man betalade för en kvinnlig slav på den tiden. Hon var Hoseas fru. Hon tillhörde egentligen honom fortfarande, men på ett skamligt sätt hade hon nu sålt sig åt en annan, och Hosea måste köpa sin egen hustru tillbaka. Och jag undrar om det inte också måste ha rört Gomers hjärta när hon ser sin man komma där ner i de prostituerade kvarteren med sina sparade slantar och 480 liter korn, som det var frågan om, för att liksom göra allt vad som stod i hans förmåga och makt för att få henne tillbaka till sig själv. Jag undrar om inte hennes hjärta började smälta redan där. Och jag undrar om ditt och mitt hjärta inte också är avsett att smälta när vi betraktar korset. Och när vi mediterar över det faktum att Gud har nödgats gå så långt för att få dig och mig fri. Att han lät sig spikas på ett kors och dö en kvalfull död här på den här smutsiga planeten jorden. För din och min skull. Han kom ner i slavkvarteren, i de prostituerades kvarter. Han gick där i rännstenarna och sa att han älskade oss fortfarande. Och han var beredd att erlägga lösesumman, som inte bara var silver och guld, förgängliga ting, utan sitt eget blod. Nu var det inte så att hennes otuktstid lämnas helt utan hänsyn. Det står i vers 3 att Hosea säger till henne: i lång tid ska du bli sittande för min räkning utan att få bedriva någon otukt och utan att ha att skaffa med någon man, och jag ska förhålla mig på samma sätt emot dig. Alltså en tid av total avhållsamhet skulle inträda. Hon skulle förhindras till vidare otukt, men ej heller åtnjuta äktenskapets fulla välsignelser och förmåner. Och det hade till avsikt att illustrera det faktum att Israel under fångenskapstiden visserligen var under Guds beskydd, men ändå inte upplevde det nya förbundets fulla välsignelse. De skulle vara där, som det står i vers 4, i lång tid få sitta utan kung och utan furste och utan stoder och utan efod och husgudar. Berövade både civila och religiösa institutioner, både av falsk och sann natur. Det skulle bli en tid av tuktan, en tid av rening för Gomer, tills den dag Hosea åter skulle ta henne till sig och äktenskapet skulle vara fullvärdigt igen. Så skulle Gud också handla med Israel. Under fångenskapen renades också judarna från allt avguderi. Och det intressanta är att efter fångenskapsperioden i Assyrien eller Babylon så har detta folk aldrig mer sysslat med avguderi. Mycket annan synd som vi inte minst i dagarna vet, men aldrig avguderi. De skulle sitta där lika som en hustru väntande på sin man, och så gör man än idag, väntande på sin Messias. För det står i nu den sista versen: sedan skall Israels barn omvända sig och söka Herren sin Gud och David sin konung. Med fruktan ska de söka Herren och hans goda i kommande dagar, fortfarande framtid. Vi behöver bara läsa första sidan på GP för att se att det fortfarande är framtid. Rabbinerna översätter den här versen på ett mycket intressant sätt, eller kommenterar den med följande ord: därefter skall Israels barn omvända sig, detta säger alltså judarnas skriftlärde, och fara efter att tjäna Herren deras Gud och lyda Messias, den smorde, Davids son, deras konung. De väntar alltså på en gudomlig person, Messias, som de ska komma att lyda i kommande dagar. Med fruktan ska de då söka Herren, inte av rädsla för honom, utan i betydelsen de ska då vilja fly till Gud för att få hjälp, samtidigt med en rädsla över att förlora honom igen. Följderna av deras tidigare trolöshet inger dem en form av bävan. Det får aldrig hända igen. Vi måste finna vår Gud för att aldrig släppa honom mer, behålla honom och vara honom trogna och söka hans goda, hans godhet. Och det ska bli en underbar dag för detta folk. Som Romarbrevet 11 säger, då ska hela Israel bliva frälst. Som det står skrivet, från Sion ska befriaren komma, återlösaren. Han ska ta bort synden ifrån Israel. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag ska lyfta av deras synd, lyfta av det som nu tynger och gör den till slavar. Han ska lyfta av det. Lösensumman, den är ju redan erlagd. Den är redan betald. Och vi vet ju att det är först när Israel erkänner Kristus som hennes kärlek till Gud ska bli levande igen. Får jag sluta nu med att fråga: vet du om att Gud har gjort allt för att få dig tillbaka till sig själv? Utan att du tänker på det så är det egentligen Gud som rår om dig som människa, som äger dig. Han är din rätte ägare. Fast du tycker att du kan leva ditt eget liv och göra precis som du vill, så står det: vi gick alla vilse så som får, var och en av oss vill vandra vår egen väg. Bort ifrån vår rätte ägare. Människan uppfyller inte sin kallelse under Gud, utan har blivit en slav på jorden. Vi trodde, här vill jag bli fri, bort med Gud och bort med hans anspråk på mitt liv, låt mig få leva i frihet. Och vi hade inte mer än hunnit säga det, så kände vi syndens slavok vila tungt på våra axlar, och Kain ser sig nödgad att döda sin broder. Och vi hinner inte långt i mänsklighetens historia förrän jorden är uppfylld av våld. Var detta den frihet vi längtade efter? Ärligt, handen på hjärtat, är du verkligen fri utan Gud? Är du lyckligen fri? Vet du vad Jesus sa? Var och en som gör synd, Han är syndens träl, slav, oförmögen att själv bli fri. Med bästa vilja i världen så tycks vi inte kunna skaka det här oket av oss, om vi nu har någon god vilja till det. Innehållet i tidningarnas första sidors rubriker är i huvudsak detsamma år från år, dag från dag. Det ändrar sig inte. Det visar att vi fortfarande är slavar under det som är ont, oförmögna till det som är det högsta goda. Och Bibeln säger att vi är slavar under lögn, under högmod, begärelser, dryckenskap, våldshandlingar. Det är lätt att dokumentera. Och jag är inte här för att svartmåla. Jag är bara här för att önska att vi som Israel nödgas göra inse sanningen om oss som mänsklighet. Att vi behöver en återlösare. Att du behöver någon som gör dig fri. Precis som Gomer som satt där som slavinna och trodde att nu njuter jag väl av livet hos min älskare. Men hon var ju slav. Och så kommer Hosea ner i gränden och erlägger lösensumman. Hon blir en fri kvinna, en fri hustru igen. Så vill Gud befria dig. Han har gett sitt liv till lösen för dig. Det är Kristus som Hosea förebildar. Inte med förgängliga ting var det han kom, utan med oförgängliga. Med sitt eget dyrbara blod. Vill du låta honom befria dig idag? Ta dig i handen ut ur det där huset där du sitter som slav och säga: jag vill trolova mig med dig. Jag vill ingå äktenskap med dig. I trofasthet, i kärlek, i nåd, i barmhärtighet, i rättfärdighet. Allt det här vill jag ge dig. Kan det finnas någonting egentligen som är mer värt för dig än att säga ja till Gud idag? Jag har väldigt svårt att tro det. Därför hälsar jag dig välkommen för att ta emot honom som har köpt dig fri. Erlagt allt som behövs för att du ska bli en fri människa. Låt oss bli stilla några ögonblick i bön. Gud, du ser varje hjärta, varje tanke som tänks här inne. Någon kanske känner sig förbryllad. Någon kanske inte riktigt förstår vad du vill ha sagt idag. Åter andra vet så väl vad du menar med detta ditt ord. Vet så väl att de idag borde ta steget ut ur träldomens hus och tacka dig för att du erlagt och nedlagt lösepenningen. Jag ber att den som idag vet att hon eller han är träl, inte är fri, utan plågas av en börda som hänger tungt på deras axlar, skulle med glädje och tacksamhet vilja säga: Herre, är det sant, så vill jag bli fri. Gå ut och kasta sig i dina armar idag och känna att du är den som välkomnar människan tillbaka till sin rätte ägare, sin rätte man, för att ingå ett evigt och oupplösligt förhållande med den människan. O, att någon finge uppleva det här idag. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.